Det här är P1, Sveriges Radio.
Nu kanske jag behöver en rökpaus om inte.
Okej, men då får vi ta en sån. Mm. Hur regelbundet behöver du liksom röka?
En gång i timmen.
En gång i timmen? Vad händer där när man närmar sig gränsen för en timme?
Alltså, din intelligens sjunker lite grann.
Är det så?
Ja.
Påtagligt. Ja, är du redo att sätta igång? Får vi se hur länge vi klarar oss innan vi behöver ta första rökpausen? Det ska bli intressant.
Han var före sin tid, hyllad, inflytelserik, geniförklarad. Stig Larssons debutroman Autisterna från 1979 har i efterhand lyfts fram som starten på den postmoderna vågen under 80-talet. Senare, i slutet av 90-talet, började han istället skriva om sig själv och inspirerade nästa litterära våg. Karl-Ove Knausgård har till exempel sagt att hans världsberömda Min kamp-serie hade varit otänkbar utan just Stig Larssons författarskap. Men lika mycket före sin tid som han en gång var, minst lika mycket efter sin tid, har han betraktats på senare år. Han har blivit symbolen för en manskris. Det självutnämnda geniet som ständigt tagit på sig rollen att uppröra. Av någon anledning, ofta med uttalanden om sex och unga kvinnor. Och det gör att den här söndagsintervjun kokar ner till en enda fråga. Hur är det, Stig Larsson, att se tiden springa ifrån en?
Välkommen till söndagsintervjun i P1, Stig Larsson.
Tack.
Du har tidigare sagt att det du skriver alltid måste vara bättre och ha en högre densitet och högre kvalitet än det du tidigare har skrivit. Och du är ju aktuell nu med en ny bok som heter Högt och lågt som kommer i maj. Är det då det bästa som du har skrivit?
Nej, alltså man kan säga så här, det gällde fram till jag skrev Avklädda på ett fält. Sen ansåg jag att jag hade nått på något sätt en gräns där inte jag kunde liksom, det är ungefär som du tänker, en idrottsman. Jag gillar ju Patrik Sjöberg till exempel. Och jag är helt övertygad om att han kan fortfarande hoppa ganska högt. Va? Men det där är olika för olika människor. Jag tillhör den typ av författare som, kan man säga, brände ut sig ganska tidigt. Va?
Och jag var ju år 2000.
Ja, och jag var medveten om det också. Redan 93 så sa jag då en intervju för den norska litteraturskriften Vagant. Att det håller på att ta slut nu. Och jag visste det. Alltså det jag skriver är absolut inte dåligt, det är inte så.
Men det är inte det bästa du har skrivit?
Alltså jag är inte mannen att bedöma det. Det får framtiden att göra. Mm. Jag kan ha helt fel. Jag kan bara utgå ifrån vad jag tror.
För du skrev dina tidigare stora alster som betraktas som stora betydelsefulla verk, som till exempel Autisterna och pjäsen VD. De skrev du på några månader respektive några timmar bara. Mm. Och nu har du suttit och stånkat i 7 år med att få ur de här 100 sidorna med tankar om MeToo och deckare bland annat.
Ja, men det är liksom så ser livet ut. Mm. Du får acceptera att du har olika stadier. Vissa grejer kan du göra när du är gammal. Vissa grejer kan du göra när du är ung. Så är det för alla människor.
Ja. Förut menade du att orden liksom kom till dig. Du satte dig vid skrivmaskinen och så blev nästan som om du vore ett kärl för någonting, för ett språk som redan fanns, för något gudomligt nästan.
Ja, men jag upplevde det så.
Är det likadant idag?
Nej, det är inte annorlunda. Det är annorlunda nu. Nu måste jag använda en helt annan, som man kallar taktik eller strategi. Alltså jag måste arbeta om och om och om igen. Jag kan ju inte använda droger till exempel längre. Va? Jag är ju gammal. Va? Och det där gör att det tar längre och längre tid. Men fortfarande är det väldigt roligt att göra det. Va?
Mm.
Men det är mycket svårare idag.
Hur är det att förlika sig med det där? Att inte längre... Jag menar, i princip sa du ju att du har brunnit upp. Alltså, du brann ganska snabbt som författare. Hur är det att förlika sig med att det är så här annorlunda nu?
Alltså det är inte helt lätt. Det måste jag erkänna. Men det finns ju, alltså jag har ett fantastiskt liv. Jag är trevliga, jag är ganska fattig, va? Men jag har trevliga, fina vänner. Jag har, när jag går ut på gatan och åker buss och så här, kommer folk fram till mig och tackar mig för det jag har gjort. Va? Jag upplever att jag, under de senaste åren så upplever jag att jag har blivit nästan lite folkkär. Va?
Mm-hmm.
Och det är väldigt roligt.
Vad intressant att du säger det.
Mm.
Du sa att du har blivit folkkär, men det är också så att du en gång i tiden så var du en av Sveriges mest upphöjda författare.
Mm.
Betraktad som ett geni.
Mm.
Symbolen för litterär kvalitet.
Ja, så var det.
Idag är du ju liksom något också av en slagpåse och snarare en symbol för daterade ideal.
Ja, men
där det också liksom kan fnissas när man nämner ditt namn.
Ja, men det, alltså, det får jag faktiskt stå ut med. Alltså, jag är väldigt privilegierad. Jag är väldigt tacksam över det jag har fått, över det liv jag har fått, va? Och sen att jag har uppträtt, kan man tycka, lite oansvarigt ibland, va? Alltså framförallt i intervjuer.
Mm.
Det är inte så att jag vill ta tillbaka någonting. Jag har alltid varit uppriktig. Va? Ibland uttrycker jag mig kanske slarvigt och så. Men allting har sin tid, va? Och jag har överhuvudtaget aldrig känt någon egentlig bitterhet över att jag har fått fiender. För i mitt game så förutsätts det nästan att du ska få fiender. Jag är inte heller upprörd över att de finns. Det är till och med så att jag kanske själv, om inte nu jag vore jag, skulle ha tyckt ganska illa om mig. För jag var ju så jävla stöddig och självsäker och ganska otrevlig faktiskt. Så jag skulle nog ha reagerat lite grann som ganska många människor gör.
Men det här med att du idag, alltså från att ha varit det här upphöjda geniet på 80-talet och så började det där försvinna sen på 90-talet och idag så är det ju ganska mycket en slagpåse och det kan fnissas när han nämner ditt namn. Och
ja, jo, men det får jag.
Hur känns det?
Nej, men det är okej. Alltså du måste helt enkelt ha tillräckligt mycket självförtroende för att inte knäckas av motstånd. Det är en fråga om manlighet helt enkelt. Så ser jag.
Att vi ska komma tillbaka till den där skitstöven som du har kallat det vid något tillfälle och det som har hänt runt dig. Men jag skulle vilja börja 1979 ändå.
Mm.
Du debuterade med boken Autisterna som blev otroligt hyllad, men i ärlighetens namn är det lite svårt att förklara. Det handlar om en eller flera figurer på olika platser i Europa och det börjar med att du omsorgsfullt bakar en tårta.
Ja.
I efterhand har den lyfts fram som starten på en ny era i svensk litteraturhistoria. Den banade väg för den postmoderna vågen. Visste du att du bröt ny mark när du skrev den?
Nej, naturligtvis inte. Jag tänkte ju inte på det heller. Alltså, jag visste inte ens att det var en roman jag skrev. Jag bara skrev. Alltså, varje kapitel är skrivet på under 1:45. 1 timme och 45 minuter. Och inga ändringar. Jag visste inte ens att man fick göra ändringar. Och det gjorde ju att i andra upplagan är det några norrlandismer. Alltså jag är från Norrland.
Mm.
Som jag inte hade slipat bort som jag förändrade. Jag visste inte att man kunde ändra i böcker.
Ja, så du satte dig ner och bara skrev dem?
Ja, så var det.
Utan att veta vad det var du skulle skriva?
Men så har det alltid varit. Alltså inte riktigt numera, men ända fram till 2000, va? Så är det gjort helt på gehör. Helt.
Mm. Så du visste inte ens att det var en roman först?
Nej. Man kan säga
när
så här.
När insåg du det då? Det, där en
nej, men det var ju Horace Engdahl. Vi träffades då redan 77 och började väl bli nära vänner 78. Va? Jag insåg att han var fruktansvärt intelligent. Mycket, mycket mer intelligent än vad jag var. Och så blev vi liksom, vi blev kompisar kan man säga. Och sommaren 78 hade jag skrivit halva boken ungefär. Va? Så lät jag honom läsa det och då sa han att ja, men det här är ju fantastiskt bra. Skriv dubbelt så mycket så blir det en roman. Jaha, sa jag, men det är ju ingen handling i den. Nej, men det är en sån här modern roman. Okej, så jag skrev exakt dubbelt så mycket.
Då behövs det ingen handling i en modern roman?
Nej, men alltså, det bygger på, alltså det är som jazz eller något sånt där, va? Allting bygger på känsla. Alltså jag är verkligen lider av att jag inte, jag är väldigt intresserad av fotboll.
Mm, det har jag förstått.
Men jag har ingen riktig... Jag är ingen bra fotbollsspelare, va? Jag är inte jättedålig, men jag, framförallt när jag var ung var jag väldigt bra på springa långdistans. Jag hade bredd på kondis. Det är därför jag fixar att röka så mycket som jag gör, va? Men alltså just det där med bollkänsla, det var något som jag verkligen eftersträvade. Mm. Men jag var inte tillräckligt bra helt enkelt, va? Och det är samma sak med litteratur eller med kultur överhuvudtaget, va? Alltså du måste ha en medfödd känsla som är liksom en gåva, va? Jag tänker ibland på Carola, hon tog fram Bibeln efter att ha vunnit den med Främling, va? Mm. Så känner jag, eftersom jag alltid har varit kristen, va? Så känner jag en stark solidaritet med henne. Alltså det är en gåva. Jag kan inte göra någonting åt en gåva.
Men var kom det där språket ifrån då?
Inte vet jag.
Språket är autisterna?
Det vet jag inte.
Vadå vet jag inte? Det är klart du vet.
Nej, alltså jag är helt uppriktig. Om jag visste det skulle jag naturligtvis svara på det.
Men är det någon annan som har skrivit den? Har du bara varit ett kärl? Har du bara...
Ja, alltså det funkar lite grann så här att... Och det där är någonting som jag fattade ungefär 2000 eller kanske 98 egentligen. Va? Det här låter ju jätteskumt, men det är också någonting som... Du tar en stor risk genom att vara ett kärl för olika, kan man säga, krafter, va? Det kan också vara demoniska krafter. Och det skadar ju din själ, va? För att kunna vara ett kärl, det här låter jätteflummigt, men jag försöker vara så uppriktig jag kan. För att vara ett kärl så förutsätts det att du själv inte har någon skam och att du är ren på ett sätt. Va? Alltså du skäms inte för ditt inre. För det du presenterar när du skriver eller du tar och gör någonting konstnärligt som inte är för att du ska tjäna pengar eller något sånt, va? Så är du helt naken. Människor genomskådar dig. Och det gör att det förutsätts av dig att du i grund och botten accepterar ditt undermedvetna. För det blir så synligt när du skriver, va? Förstår du?
Mm. Det är... Men vem är, du pratar om krafter som skriver genom dig. Vilka är de där krafterna, tänker du?
Alltså jag kan inte riktigt svara på det. Jag kan bara säga det att jag läser om mina egna böcker om och om igen. För att jag vill lära mig någonting av dem. Och det betyder ju att jag inte riktigt har vetat vad det är jag gör. Det låter jättekonstigt.
Ja, det låter lite konstigt.
Ja, för att alltså, grejen är den att det inte är så många människor som riktigt funkar som jag gör. Förstår du? Det är inte skryt från min sida. Det är ett konstaterande.
Jag ska läsa en dikt för dig.
Mm.
Hösten är grå och mulen. Skramlar gör det i skjulen. Vinden tjuter och far. Ej någon sommar vi har. Sommaren har nog säkert somnat för i år. Regnade ej mycket så regnade en tår. Det är hösten som gråter.
Ja, jag vet. Det var den första dikten jag skrev.
Ja. Du är 9 år när du skriver den.
Ja, den publicerades också i Barnsidan. Och den fick faktiskt en viss uppmärksamhet alltså bland mina föräldrar och deras vänner och framförallt på skolan och ja. Så.
Vad sa föräldrarna om den unge poeten Stig Larsson?
Ja, jag sa ju till pappa då. Han var ju då byggjobbare, va? Men han var ju mycket bildad och så. Men du vet, på den tiden, de som kom från arbetarklassen, de hade ju ingen möjlighet att studera. Eller det var väldigt svårt för dem. Och de kunde vara hur intelligenta som helst. Men de hade ju inga pengar. Så det var ju liksom bara att gå rakt ut i arbetslivet. Va? Så förutsättningarna för den generationen, om man jämför med min generation, var ju riktigt tuffa. Va? Det måste man säga. Och när du tittar på, jag har ju blivit jag har upptäckt en författare som jag började läsa.
Men nu försvinner du iväg hela tiden, ja, i anekdoter.
Bra att du stoppar.
Jag försöker hålla dig till det här. Vad sa dina föräldrar om den här unga pojken som ville bli poet och hade skrivit dikten Hösten och fått den publicerad i tidningen?
Ja, men de har alltid varit väldigt förstående och var väldigt medgörande. Men alltså, de var ju väldigt... de behandlade mig... Hur ska jag säga? Det låter inte klokt, men... De behandlade mig med stor varsamhet.
Mm.
Alltså jag var ett ganska udda barn kanske.
På vilket sätt?
Ja, alltså jag hade ju sån fantasi. Va? Och jag vet ju det att första gången farsan sa till mig, han gav mig, kan man säga, tre råd, va? Tunga råd. Det var när jag var typ 8 kanske, 7-8. Så kunde jag ju ligga på golvet, för vi hade en korkmatta i det här hushuset som var lite flammigt mönster. Och jag tittade på den där korkmattan och hade olika indiankrig där på korkmattan, kanske i 3 timmar. Mm-hmm. Och då som förälder så tror man ju då, mitt barn kanske är liksom psykiskt sjuk på något sätt, va? Och då sa farsan till mig att nu ska vi tala allvar, jag och du, kom in. Och så stängde han dörren om rummet och tittade ner på mig. Nu ska du lyssna på mig. Om inte du lär dig skillnad på fantasi och verklighet kommer det att gå dig mycket illa här i livet. Och sen gick han bara ut. Mm-hmm. Och sen när jag var 13 ungefär och sa så här, när vi åkte bil då, då stannade han bilen och sa, nu är det så här att du kommer att träffa tjejer. Det är bra. Men tänk på att det finns många kvinnor här i världen. Låt inte en förstöra ditt liv. Sen bara fortsätta.
Oj, det sa han så.
Ja. Mm.
Och sen det där har ju du verkligen tagit fasta på.
Nej, men sen så när jag hade kommit in på filmskolan. Och då var vi på Bäckahösten. Han bjöd mig på middag där. Vi drack konjak och kaffe. Och då sa han så här, du ska veta en sak. Att jag är stolt över att det går bra för dig. Men du måste ha i åtanke att det spelar ingen roll för mig om du blir världsberömd. Det enda som har betydelse för mig, det är om du är schysst eller inte schysst. Du fattar? Bra farsa.
Mm. Och har du alltid varit schysst då, tycker du?
Nej, naturligtvis.
För det är inte bilden av det, att du är den schyssta killen.
Nej, alltså jag har gjort fruktansvärda misstag.
Ja, vad tänker du om det då?
Jag
utifrån att pappa sa att det viktigaste här i livet är inte att du blir berömd utan att du är schysst.
Ja, men jag har inte menat ont, förstår du? Det var inte någon ond avsikt bakom det.
Nej, det var, blev
som
då?
Det blev som det blev, därför att du lever ditt liv och du gör ju under ditt liv så gör du andra människor illa utan att avse det. Och sen får du be om förlåtelse till Gud liksom.
Men ibland gör man illa människor utan att avse det. Och ibland så tar man sig rätten att göra lite som man vill för att man...
Ja, det har du rätt i. Och det där är något som är ett ganska svårt problem. Alltså. Mm. Jag har ju i vissa avseenden gjort saker. Det har helt enkelt knäckt människor. Så här, va?
Mm.
Därför jag har ansett att det var nödvändigt. Alltså det funkar ju så också när du jobbar som regissör. Alltså det är lite grann som att, du vet, i krig och så här, va? Så att man måste ibland använda sig av metoder som är ganska avskyvärda.
Man måste knäcka några ägg ibland för att göra en omelett. Är det
ja,
så,
ja,
är det
det
så
väldigt,
du har tänkt?
Det är väldigt obehagligt och det skadar din själ.
Mm. Jag har funderat inför den här intervjun om det var det här att vara så ung som du var, komma till Stockholm, ge ut den här boken som vi pratade om, autisterna, bli så hyllad och dessutom i ett 80-tal som utnämner dig till geni.
Ja.
Det stora geniet. Hur tror du att det liksom påverkade dig och din självbild?
Ja, det var ju naturligtvis så att jag... Alltså allt sånt där, alla skriverier, det påverkar ju dig. Va?
Ja, men jag tänker just det att bli utnämnd till geni när man är en ung pojke liksom, som precis har skrivit sin första bok.
Jag tyckte det själv.
Att du var ett geni?
Ja. Låter inte klokt, men så tyckte jag.
Hur menar du?
Ja.
Det låter inte klokt, säger du idag, men så tänkte du då?
Absolut.
Mm. Och hur ser du på det idag som att... Att du var inte ett geni, som du säger, att det låter ju inte klokt.
Ja, men du ska separera två grejer. Alltså, det låter ju inte klokt. Det låter, alltså, borde jag en neutral radiolyssnare, ska jag säga, han pratar galimatias. Det låter ju inte klokt att säga så. Men jag vill inte vara politiskt korrekt. Jag vill svara så uppriktigt jag kan. Och jag upplevde mig själv som ett geni, visst.
Mm. Men du säger, du upplevde dig som ett geni. Men när du tittar så här, över 60 år gammal, titta tillbaka... Var det ett geni du ser?
Ja, absolut. Det låter ju också väldigt förmätet och låter otrevligt och obehagligt att säga det. Men jag bestämde mig väldigt tidigt för att i intervjuer vara så uppriktig.
Just det, men du återkommer till det. Men jag tänker, vad definierar det där geniet? Vad var det som gjorde dig till ett geni i dina ögon?
Alltså, det som det handlar om var att jag inte riktigt fattade hur jag hade kommit fram till vissa grejer. Utan det kom bara. Alltså, som det var för Carola att sjunga.
Som om du var medfött?
Ja.
Är det det som är det geniala?
Ja, jag uppfattar det som en gåva. Jag kan ju inte göra någonting åt det heller.
Mm. Tillbaka inför den här intervjun så gick jag tillbaka och tittade på framförallt uttalanden du gjorde på den där tiden. 80-talet, 90-talet. Om man bara tar ett litet axplock så är det ju Stieg Larsson som pratar om sig själv som en av de ledande yngre författarna i världen. Du sitter i ett tv-program och säger att i princip bara är du och någon till kanske som vet vad litterär kvalitet är. Som om det vore något objektivt så att säga. Och i en intervju för 10 år sedan att ditt författarskap lagt en så magnifik skugga vid litteratursverige att ingen ny Stieg Larsson kan blomma upp.
Ja, det där sista har inte jag tänkt på att jag har sagt, men...
Det är väldigt stora...
Ja, det är väldigt... Låter ju fullständigt vansinnigt.
Det är så intressant att du återkommer till att allting låter så vansinnigt och det låter inte klokt.
Ja, vad ska jag säga? Alltså, jag tycker själv att det låter vansinnigt.
Vi pratar ju om ditt liv, liksom.
Ja, men alltså, det... Jag har inget svar. Jag tycker också, så där kan man inte säga.
Nej.
Fast jag, alltså, när jag sa det så tyckte jag ju det, va? Ja.
Ja, du tänkte så på den tiden.
Ja.
Men du tänker inte så idag.
Jag har blivit mer ödmjuk. Mm.
Du var ju inne på det att de senaste åren har varit som en lång Golgata-vandring för dig i offentligheten. Och du har fått klä skott för mycket. Inte minst för de uttalanden du har gjort om kvinnor och flickor. Hur tänker du själv om det du har sagt om? För det är inte bara en enstaka saker du har sagt.
Nej, nej.
Det är ett återkommande tema kan man säga.
Alltså, jag måste nästan få ta ett break nu, jag kan se.
Är det så?
Ja.
Då gör vi det. Ta väl lite rökpaus. Det är faktiskt första gången.
Va?
Det är första gången någon har tagit en rökpaus.
Alltså, ja.
Ja. Oh. Hur kändes det att ta den där ciggen när man har längtat så?
Jag menar inte så att jag längtar, jag bara känner i kroppen.
Mm. Abstinensen.
Ja, det var det kanske. Ja, det var abstinens.
Minns du var vi var någonstans, eller?
Det var det där med tjejer.
Ja, precis. Vi var inne på den här långa Golgata-vandringen som du har gjort i offentligheten de senaste åren. Där du har fått klä skott för mycket. Inte minst då de här uttalandena som du har gjort om flickor och kvinnor. Och du sa tidigare i början av intervjun att du ibland har uttalat dig oansvarigt genom åren. Hur tänker du själv om det du har sagt om tjejer, unga flickor?
Alltså jag förstår ju att människor blir upprörda och så. Men det är inte så att jag har ljugit eller så, utan jag tycker det jag tycker.
Är inte det i sig då djupt problematiskt? Att du tycker som du tycker? Och dessutom säger det?
Ja, fast jag tycker det är ännu mer problematiskt med människor som ljuger.
Mm. Men för det du har sagt är ju, som du har diskuterat, pH-värdet i underåriga flickors underliv, och du har sagt att du tycker att tjejer är
attraktiva. Inte mindreåriga utan alltså under 18 kan man säga.
Ja, men om man är 13 år så är man ju underårig.
Ja, men det är ju inte så att jag gör någonting med någon 13-åring. Det skulle jag aldrig göra. Jag har aldrig gjort.
Men hur rimligt är det att du ska prata om hur pH-värdet är i underåriga flickors underliv?
Om jag får en fråga så svarar jag på det.
Det som har förföljt dig kan man ju säga är ju den typen av uttalanden där du har sagt att du gillar unga tjejer och du har dessutom sagt att du kan tycka att tjejer är attraktiva trots att de är runt 13 år.
Ja, men jag gör ju ingenting. Jag kan ju tycka att de kan vara attraktiva, ja.
Men det är ju, tycker du inte själv att det är liksom sjukt?
Så jag vet inte det. Alltså uppriktigt sagt är det så här, jag har ju blivit äldre. Och då blir det liksom lite tokigt att bli attraherad av några som är så pass unga.
Ja, men det är ju pedofili.
Ja, men jag gör ju ingenting.
Nej, men att säga så.
Att säga så är väl inte pedofili, utan det handlar ju om kvinnor med bröst, alltså som är fullvuxna.
Ja, men det är ju barn.
Ja, men jag gör ju ingenting.
Nej, precis, men du säger det.
Ja, är det brottsligt att säga det?
Nej, men varför säger du det? Varför har det här varit, det jag är nyfiken på, varför har det varit som återkommande uttalanden som det här som du har gjort?
Det beror helt enkelt på att jag alltid har försökt svara så uppriktigt jag kan. Jag fattar ju, jag är inte dum i huvudet på något sätt. Jag fattar att det väcker anstöt. Men jag tycker inte om att ljuga, så enkelt är det.
Mm. Du kunde ju använda tiden till att prata om läsande och om samhället. Ja. Varför har det här varit ett återkommande tema?
Ja, men det, alltså, i det avseendet så skiljer jag mig ifrån de flesta andra som tillhör kulturvärlden. Det är att jag svarar på vilken fråga som ens kommer. Va? Jag är mer försiktig idag än vad jag var tidigare eftersom jag har blivit äldre. Och eftersom vi lever i ett hårdare samhälle. Va?
Jag tänker också att du är författare och du jobbar med orden. Och jag tänker att språket är en del av verkligheten, påverkar verkligheten. Dina ord betyder ju någonting. Så när du, denna upphöjda författare, går ut och säger en sån sak.
Ja, det kan ju vara problematiskt. Det håller jag med om.
Så varför har du gjort det?
Ja, jag har inte tänkt igenom det kanske. Det kanske är ogenomtänkt av mig, okej. Okay. Jag kanske gjorde fel, okej. Okay. Det kanske var dumt. Ja, men jag har gjort dumma grejer.
Mm. Vad tänker du om när jag säger de här sakerna som du har sagt? Och så? Vad tänker du själv?
Ja, att du kanske har rätt, helt enkelt. Jag borde inte ha sagt det. Alltså, jag har kanske varit för... Jag har varit uppriktig i sammanhang där jag kanske inte borde ha varit så uppriktig. Förstår du?
Mm.
Ibland gör man fel.
Jag har aldrig hört dig säga det.
Ja, men jag har blivit mycket mer ödmjuk de senaste åren.
Mm. Jag läste ett annat citat av dig som du sa i Domnas värld 1989, som jag tror kan förklara en del av din offentliga persona, den här personen som vi liksom pratar om. Så sa du så här: man kan inte göra någonting om man ska vara god. Det finns väldigt små utrymmen för experiment, medan de människor som väljer att vara skitstövlar, de har all frihet i världen.
Ja. Det är väldigt, jag har hittat en väldigt central punkt för mig. Det är sant.
Då kan man, enda sättet att tolka ditt svar på det är då att du valde att vara en skitstövel.
Alltså, jag inte kallar det kanske skitstövel, men jag valde att vara en person som kunde göra saker som var liksom utanför ramen.
Ja. Mm. Jag tycker att det är intressant, för att jag tycker att det hänger ihop med det jag pratade om i början, det här med att vara ett geni. Och kanske inte minst att bli utsedd då av sin samtid till ett geni. Att det, en annan sida av det myntet är att man tilläts, ska jag nog säga, för jag tror inte att det är så längre, men man tilläts under många år vara en skitstövel om man också var ett geni.
Ja, det har du rätt i.
Ja. Men tiden har förändrats.
Tiden har verkligen förändrats. Och, alltså, det är bra att tiden förändras. Så är det. Och jag kan bara acceptera, jag tycker... att det är okej att det är så. Även om jag tog väldigt illa vid mig av det här med när MeToo kom och så. Och det skriver jag lite grann om här. Men det... Alltså jag har den här inställningen att jag må ha ganska höga tankar om mig själv. Men jag är tillräckligt realistisk för att förstå att jag inte fattar allting. Förstår du? Och det finns en logik i att världen förändras, att tiden förändras. Och även om jag personligen får avbräck, att jag förlorar på det som händer, va? Så inser jag att för allas bästa är det bra att det som händer.
Känner du att tiden har sprungit ifrån dig?
Ja, lite grann är det så.
Mm.
Men det kan jag ingenting göra åt.
Är du inte trött på att vara en skitstövel då?
Jo, det är jag. Jag tycker det är ganska obehagligt att betraktas som det.
Ja.
Och nu är jag så gammal så jag har liksom, inte heller om man tittar på det rent krasst, har ju ingen fördel av att betraktas som skitstövel när det gäller unga tjejer. Jag kan ju ändå inte vara med dem, förstår du?
Men du, tiden måste inte springa ifrån en. Man kan ju springa med tiden, så att säga. man kan ju anpassa sig efter tiden, lära sig av den och,
ja,
och vara en del av den.
Och det är ju något som jag får fundera på. Alltså,
du måste fundera innan du...
Alltså, nej men alltså, jag kanske har fel. Jag lär mig varje dag jag lever, va? Så lär jag mig någonting av det.
Men du sa så här, det var intressant. Du sa att du tog illa vid dig av MeToo.
Ja. Jag blev chockad faktiskt. Mm.
Det var ju många som blev.
Ja.
Och det fick ju en väldigt stor betydelse i förändrade syn på hur män kan bete sig.
Mm.
Varför tog du illa vid dig av det?
Därför jag kände ju, eller känner ju vissa av dem som blev hårdast drabbade.
Mm.
Och det var ju också så att jag själv kände en viss rädsla för att jag skulle kunna bli anmäld eftersom jag är så pass impopulär, va? Vem som helst kan hitta på vad som helst om vem som helst. Och det är en väldigt obehaglig situation att befinna sig i.
Om man tar bort det här som kan ha varit obehagligt, så gav det också en möjlighet till självreflektion och funderingar på hur har man själv betett sig som man. Det var väl det stora värdet av det, kan man säga. Att det ledde till en sån,
ja, det
självreflektion och självkritisk.
Det håller jag med om, och jag har ju själv funderat över det. Alltså jag har ju själv uppriktigt sagt tänkt igenom det här och varit väldigt självkritisk. Alltså det är inte så att jag upplever att jag har gjort någonting som är, så att säga, är övertramp och liksom som bör bestraffas, så är det inte, va? Men jag har ibland uppträtt på ett egoistiskt sätt och tanklöst sätt, och jag har dessutom, vilket jag har blivit klar över bara de senaste 2 veckorna faktiskt, har jag upptäckt att jag har, på grund av att jag använder droger, va, så har jag skadat en massa tjejer som jag inte har vetat om.
För att du har varit påverkad, eller hur?
På vilket sätt? Men alltså, om du tar, det var ju länge sedan nu, men alltså på 90-talet och så, när jag tog amfetamin, så du vet, det påverkar dig. Även om du inte är påtänd när du gör saker, så påverkar det hela din person. Och det gjorde att jag skadade tjejer som jag verkligen tyckte om och ibland älskade.
Vad är det du har upptäckt de senaste 2 veckorna att du har gjort?
Alltså det vill jag inte gå in på, det är för privat.
Okej, okay. Men det är en tjej som har tagit upp det med dig?
Ja.
Låter det som?
Mm.
Och hur kändes det att höra?
Det kändes hemskt.
Vad tänker du om det då?
Ja, vad ska jag säga? Jag har ju... Alltså jag är ju katolik, va? Så jag har ju biktat mig.
Mm.
Alltså det var igår faktiskt.
Du gick till kyrkan?
Ja, jag biktade mig igår. Mm-hmm. Man beställer tid och så.
Mm.
Och bikt är faktiskt är ganska fantastiskt.
Kunde du och den här tjejen hitta en försoning?
Ja.
Tog hon emot din ursäkt, så att säga?
Nej, men alltså, vi var ju kompisar efter det också. Men jag förstod inte, jag hade aldrig riktigt vetat vad det var som hände, va? Förrän nu i förra veckan.
Mm.
Och det gjorde mig ganska bestört, ja.
Hur kommer det sig att det kommer nu? Varför kommer det åt dig nu? Det som jag aldrig har kommit åt dig tidigare, så att säga. Som du har slagit ifrån dig. Och...
Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning.
Det är intressant ju. Att det plötsligt liksom kommer åt dig. Och att du liksom omprövar saker du har sagt. Och ångrar saker du har sagt.
Ja, om jag hade ett folk, jag ger...
Är det jobbigt att behöva fronta de här händelserna?
Det är jobbigt. Det är inte roligt.
Nej. Du, Stig Larsson, din katt Cecil, eller säger man Cecil?
Cecil. Mm. Cecil.
Dog tidigare i år. Du skrev om det i en text i Expressen.
Mm.
Att du var helt ovan vid att stå inför plötslig sorg.
Ja, jag var helt ovan vid att plötsligt från en dag till en annan förlora någon som var närstående.
Mm. Vad betydde Cecil för dig?
Och han betydde så fruktansvärt mycket. Vet, jag har ju levt ensam de här senaste åren, va? Och då, först hade jag min katt Esset. Men han blev ju över 20 år. Och jag fick ju sköta honom som ett barn sista tiden, va? Sista året. för att han var så svag och han var så närsynt också. Så jag kunde inte lämna honom mer än kanske 3 timmar och sånt. Och min nya katt Cecil, vet, man får en väldigt nära relation med ett djur, ett husdjur som en katt. Det är en hund säkert också. Och det är ju liksom den kroppskontakt jag har haft. Det är liksom han den lilla personen, hans sätt att liksom ligga bredvid mig och liksom utveckla det här med hur han klappar mig med sina tassar och borrar in sin tass i mina näsborrar och sådär. Mm. Alltså det finns en utveckling av det känslomässiga mötet med ett litet husdjur.
En annan varelse.
En annan varelse, och jag kan väl säga så här att jag har ibland funderat över, alltså jag tror inte att jag har varit någon riktigt bra älskare, alltså sexuellt. Alltså nu när man läser så mycket om sånt, va, så inser jag att jag kanske inte alls har varit någon särskilt bra älskare. Däremot tror jag att jag är ganska bra på att hantera djur. Eftersom det där med sex är fyllt på något sätt av, ja, hur ska jag beskriva det? Eller jag har i alla fall inte gett mig den tid som krävs för att verkligen utveckla det. Nej. Mm.
Just det. Snabb vändning där från den här otroligt ömma scenen med Cecil och närhet till sex.
Det har med varandra att göra, va? Alltså jag inser ju det att jag kanske har varit liksom för självupptagen och så, för att verkligen anstränga mig för att tillfredsställa kvinnor.
Det är ytterligare en del i din självrannsakan här.
Ja, men vad gör man när man lever ett liv? Man kommer fram till saker som har varit fel och då får man försöka rätta till dem.
Mm. Vad hände med Cecil?
Han fick njursvikt. Och då går det liksom på, i det här fallet gick det på ett dygn ungefär. Mm.
Hur var det när han så snabbt försvann?
Det var en fruktansvärd chock. Jag skriver ju ingen dagbok och så, men jag har ju kvar mina sms. Så jag kan ju se att han dog då den 27 januari vid 3-tiden på natten. Och när jag skrev artikeln så missade jag liksom ett dygn. För det var natten till en lördag. Under lördagen så är jag helt vit för mig, helt blank. Jag vet inte vad som har hänt. Mm. Väldigt jobbigt.
Chocken, eller? Mm. Är det ensamt nu då? På Lilla Essingen där du bor utan Cecil?
Ja. Det blir ju så att vi blir... Det är så små löjliga grejer att han var ju svart och så, va? Och jag brukar ha så här svarta t-shirts och jag brukar lägga dem, vet du, jag tar av mig t-shirten, lägger den på sängen, men då tror jag plötsligt när jag tittar dit att det är han som ligger där, va? Mm. Så det kan jag inte göra, jag måste slänga dem på golvet, va?
Just det. Man har sett ett djur så många gånger,
ja,
att man får lite fantomsmärtor.
Ja, precis.
Eller?
Ja, så är det.
I början när vi började intervjun, då satt du väldigt så fokuserad och tittade på mig och det var långa anekdoter och så. Mm. Nu, med tiden, ju längre intervjun har gått, desto mer har du liksom, du tittar bort.
Ja, men det blir jobbigare och jobbigare frågor, va? Det är klart att då har jag lite svårt att titta på dig när jag känner att jag måste verkligen tänka efter.
Hur mår du nu då? Känns det okej?
Det känns okej. Fast jag börjar nästan känna mig röksugen igen.
Är det så? Vi är snart klara. Känner du verkligen att du vill ta en sex?
Ja, men jag vill ta en paus, men jag tror att det blir bättre så.
Ja. Hur många böcker har du kvar i dig, tror du?
Jag har ingen aning, men det tar längre och längre tid.
Ja, det tog ju 7 år.
Ja.
Med de här senaste. Jag fastnade extra mycket vid ett stycke i den här senaste boken, Högt och lågt. Det är den sista sidan där du tittat på ett gammalt videomaterial med dig själv. Och du kan inte tro det du ser. Du är fullare än du trott att du någonsin varit. Och du skriver att ditt namn, ditt rykte, fört med sig ett högmod. Vad är det du ser när du tittar på den där filmen?
Ja, det var ju nu i höstas, va, som jag, min kompis Mats Danielsson, som han visade för mig ett filmmaterial, videomaterial. Och nu blev jag chockad över det jag såg. Alltså, jag är ju så jag är så jävla korkad och dricker alldeles så mycket. Och jag har aldrig upplevt att jag har varit så där riktigt packad. Va? Alltså jag dricker ju inte lika mycket nu, men tidigare, jag vet, för jag gick faktiskt i det här KBT-terapi eftersom jag, det var så här att jag upptäckte, alltså jag ligger och läser och så dricker jag ofta gin tonic. Och så upptäckte jag att jag hade liksom druckit nästan 70s gin tonic. Mm. Alltså gin med tonic. Och så gick ner till Rosa och frågade dem, ser jag brusad ut? Nej, inte ett dugg. Och då fattade jag, nu har jag ett problem.
Ja, en flaska gin och man ser inte brusad ut. Då man, ja.
Alltså jag tål väldigt mycket sprit. Mm. Och det gjorde jag att jag tog en sån här KBT-terapi där jag skrev upp exakt hur mycket jag drack. Mm. Bara för att få koll på det hela. Va? Mm.
Det starka ordet där, att ditt namn fört med sig ett högmod.
Ja, det är sant, va. Alltså, och det är det som är smärtsamt för mig nu, va, att förstå. Mm. Att jag har sabbat för tjejer som jag har älskat och som jag tror har älskat mig genom det här högmodet. Mm. Och det är ju en, du känner en väldigt stor sorg över det, va. Och skam också. Mm. Så är det.
Högmod går före fall, brukar man säga.
Ja, precis.
Och det fallet, är det, det som har kommit nu?
Ja. Mm.
På vilket sätt, vad är det som skiljer den där personen som är på den här videofilmen som han visade för dig och din självbild?
Jag har inte fattat hur jävla korkad jag kan vara. Alltså jag uppfattar inte mig själv som särskilt korkad. Men det är klart att jag ibland har varit ganska korkad, va? Det fattar jag ju.
Är det en korkad person du ser i filmen?
Ja, väldigt skamligt. Han är väldigt korkad.
Varför skrattar du då?
Ja, men jag tycker ju, vadå, alltså, om du inte har tillräckligt mycket självdistans för att liksom kunna erkänna att du ibland har varit korkad, då är du faktiskt en ganska kast person. Mm.
Det är intressant att tidigare så har du haft en linje, en hållning att inte anpassa dig. Mm. Det är inte bara kvinnosynen och sättet att uttala dig där. Du dröjde väldigt länge med att skaffa en egen telefon. Man var tvungen att ringa i den här krogen, Rosa Drömmar, om man vill få tag på dig. Och är det fortfarande så att du inte har varit ute på internet?
Alltså jag vet inte riktigt vad som menas med det. Jag har ju liksom, jag är väldigt skeptisk mot all teknik.
Ja. Men finns det ett värde i att inte anpassa sig?
Alltså det där är helt enkelt en läggningsfråga. Jag är väldigt konservativ till min person. Va? Jag gillar inte snabba förändringar. Jag blir rädd av det. Va? Mm.
Men har du fortfarande inte varit ute på internet?
Ja, jag har märkt att jag kan söka grejer, alltså på telefonen. Men det är ju också så att ibland har Wikipedia fel. Det märkte jag nu när det gäller den här boken. Alltså det är ju så här att man går igenom korva. Och då har det smukt in ett fel. Jag anklagar ingen, va? Men alltså Erik Romer stavas med utan accent på E-et och med C, va? Och Wikipedia säger accent. Men så är inte hans namn. Mm. Och då ändrar den som är ansvarig för det, va? Och då blir det ett K, va? Det är ytterst irriterande för mig.
Just det, men är det som är att du inte är på internet?
Ja, alltså jag litar inte helt hållet på de fakta jag får. Mm. Ibland är det fel, va? Och det där tycker jag är väldigt problematiskt. Och när man nu tänker på hur utvecklingen ser, och du vet det här med fake news och sånt där, va? Mm. Jag är jätterädd för det, va? För jag behärskar inte området.
Nej, det är väl ingen som gör det riktigt.
Så att jag känner mig, jag liksom kryper in i mitt lilla skal som en sån här snigel, va? Mm. Och hoppas att allt ska liksom blåsa över.
Men litar du på dig själv trots allt då, i det där skalet där du har krypit in?
Jag vet inte vad jag ska svara på det. Alltså jag kan ju göra fel.
Varför vet du inte hur du ska svara på det?
Ja, men det är för stor fråga.
Om man kan lita på sig själv?
Ja, men ibland har jag gjort en massa missar. Så att jag kan inte säga ja eller nej på det. Mm.
Det är ju en jättestor skillnad mot den unga Stig Larsson som var oövervinnelig och det stora geniet som hade skarpa åsikter om vad som var rätt och fel.
Ja, visst är det.
Och som nu inte ens kan svara på frågan om man litar på sig själv.
Nej, men det är väl så att, när du blir äldre blir du mer och mer ödmjuk, va? Det är det enda svar jag kan ge.
Vad ska du göra nu efter den här intervjun? Vad?
Jag tänkte äta någonting.
Är det hem till Lillessingen?
Ja, jag ska väl äta någonting. Mm. Jag har inte ens ätit frukost.
Har du inte ätit någonting idag?
Nej.
Du har bara rökt och druckit kaffe?
Ja. Så jag är ganska hungrig nu.
Ja. Men vi kanske ska avsluta intervjun då. Ja, då får du
äta någonting.
Får du äta någonting. Ja, ska vi säga så?
Stig ja, vi säger så.
Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
Tack så här, det var roligt.
Var det roligt?
Ja.
Ja. Varför, vad var det som var roligt? Det var ganska allvarligt.
Ja, men du är väldigt bra på att ställa frågor. Och då utmanar du mig.
Mm-hmm. Tycker du om det?
Mm.
Du har lyssnat på söndagsintervjun med författaren Stig Larsson. Programledare var Martin Wiklin. Jag som producerade heter Filip Bom. Och ljudet mixades av Fredrik Nilsson. Söndagsintervjun i P1 görs av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.